En kort predikotext ifrån Lukas evangeliets 13:e kapitel, och då är vi mitt inne i det som kallas för liknelsetalen. Lukas evangelium, det 13:e kapitlet och den 21:a versen. Vidare sa han: vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Låt oss bli stilla i bön igen. Gud, jag ber dig att vi skulle få skiljas åt den här förmiddagen och säga att det var gott att vi möttes. Att det var gott att få gå till Guds hus. Jag ber att ditt levande ord ska göra något i våra liv, sätta igång en process i våra liv som får återverkningar ända in i evigheten. Och vi vet att ditt ord har den förmågan. Och därför ber jag om mod och nåd att öppna oss för det ordet. I Jesu namn. Amen. Någon gång under försommaren lyssnade jag till ett program i radion om tid. Det var någon stressforskare som intervjuades som hade en hel del nyttigt att säga. Men det som mest berörde under den dryga timma som det här programmet höll på, det var ett besök, ett reportagebesök på något som heter Barnens underjordiska scen, förkortat BUS, på Bondegatan 1D i Stockholm. Där nere opererar, kan man säga, ett underjordiskt teatersällskap. I en 400 kvadratmeter stor källarlokal har de under vintern, den förgångna vintern, gett en föreställning som heter Grymt, en världsomspegling under jorden. Grymt syftar på att det är ett 30-tal grisar som tar hand om barnen som kommer dit i grupper. Personalen är utklädda till grisar. Språket brister i den här föreställningen, logiken brister i föreställningen, och plötsligt så öppnar sig där nere helt andra världar än de vi vanligen befolkar och rör oss i. Där nere är det gamla hantverk som råder. Inga moderniteter, men gamla hantverk som barnen själva får prova på. Och de väljer själva vad de vill göra. Där finns en skola, där finns en öken, där finns en båt, där finns ett tvätteri, ett bageri och ett sjukhus. Och ganska intressant är att höra att det mest populära bland barnen, det är att få läggas in en liten stund på ett sjukhus där det finns gott om personal. Att få bli ompysslad en stund, att få bli omhändertagen, att få bli omplåstrad i lugn och ro är något av de populäraste aktiviteterna på den underjordiska scenen. Och personalen som intervjuades kommenterade och sa att det är ju så att också barn är förskräckligt ensamma idag. De som berättar om detta har en speciell syn. De säger att samhället är en sekt. En sekt där alla rusar på och tillber ett system. En sekt som har gjort att vi alla är mer eller mindre förgiftade. Och så kallar de scenen där nere och det som händer under jorden för subrealism. Alltså en fläkt av ett alternativ till jagandets värld. En realism under jorden. I intervjun berättar gruppens konstnärliga ledare att de haft som mål i den här föreställningen att försöka stanna tiden. Och så säger hon på fullt allvar att det har de faktiskt känt av flera gånger där nere i källaren. Att det går att stanna tiden. Hon exemplifierar med att hon ibland sitter med sin symaskin där, en gammal trampsymaskin. Och så har hon ett långt stycke tyg och så sitter barnen runt henne när hon syr. Och så berättar hon under tiden hon syr detta långa stycke, så passar hon på att berätta lite grann om tiden. Om framtiden som ännu ligger där borta, som nålen ännu inte har hunnit till. Om förfluten tid som ligger där bakom och som nu tillhör en annan kategori. Och så rätt vad det är medan hon syr, så säger hon: och den här nålen, det är nu. Och så låter hon nålen plötsligt tvärstanna. Och så säger hon, och så tittar vi på varann, barnen och jag. Och så står tiden stilla. Med största självklarhet påstår hon, det går att stanna tiden. Det går att slå hål på tiden och här få smaka en gnutta evighet. Hon berättar att de försöker komma i kontakt med det hon kallar för organisk tid. Organisk tid slog jag upp i ordboken, och organisk betyder begåvad med liv. Alltså livgivande tid eller växande tid, föränderlig tid. Och att de därför alltid har degar med i sina föreställningar. Det jäser och doftar, det gräddas och det bjuds i denna underbara underjordiska värld. Och det är själva jäsningsprocessen som hon säger är det intressanta. Det är också intressant att lägga märke till att Strindbergs memoarer, där berättar han att han under en lång period, faktiskt flera år, ägnade stor möda åt att försöka komma på hur den här kemiska processen i jäsning egentligen går till. Det är något fascinerande med den. Och så berättar kvinnan på barnens underjordiska scen att storheten med en deg och med den organiska processen i en deg, det är att den inte går att manipulera. Det går inte. Och när människor växer så är det också en organisk process. Den går inte heller att manipulera. Men det är det vi försöker göra hela tiden i vårt samhälle. Vi försöker manipulera den organiska processen, växandet. Och så kommer vi till en punkt när vi inser att det inte går. Och det är då det är så nyttigt och så uppiggande att läsa Jesu ord. Vad ska jag jämföra Guds rike med? Alltså vad ska jag hitta för en bild av det andliga livet? Guds värld, vad ska jag jämföra den med? Och så kommer han på, jo, den är som en surdeg. Som en kvinna bakar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir genomsyrat. Så är det med Guds rike. En organisk process. Nils F. Nygren, poeten ni vet, han skrev en gång en sång som heter Det är så skönt att få tala med en häst. Och inspirerat av det så tänkte jag idag travestera det lite grann och hålla en predikan ungefär i samma anda. Kanske under temat, det kan vara klokt att lyssna till en barkis. För sanningen är att ett bröd har faktiskt mycket att berätta om himmelriket. I tider när det talas mycket om att ta dagen som den kommer och leva för stunden, så är det nyttigt att sätta en riktig deg. När man bakar har man ju ytterst sällan nuet i sikte. Ett bröd behöver sin tid. Vi bakar idag vårt bröd för dagen som kommer, säger vi i Herrens bön. Och att baka är egentligen ett ypperligt sätt att hela tiden påminna sig om att det finns somligt i livet som kräver planering och noggrann förberedelse. Det finns somt i livet som måste få ta tid, som inte kan manipuleras. Kanske är det just den här tanken framåt, bilden av vad det ska bli som är bakningens tjusning. Jag tror det. För det är bara att konstatera att ett bröd som har fått jäsa länge, som har stått där länge och liksom grott, eller som bygger på skållade ingredienser, det brödet kommer att utveckla kvaliteter som inte kan hastas fram. Det går inte. Det är sådana bröd som ger bakminnen, inte de bröd som hastades fram. Det finns en underbar bok om bakning på Rosendals trädgårdar som heter Bröd och marmelad från Rosendals trädgård. Och där skriver en av trädgårdsmästarna så här. Är det sant att det bröd som bakas bakom kassan på bensinmacken är bröd? Man vill gärna få oss att tro att mackens brödlukt är ett nytt tecken på rikare brödkultur. Tro dem inte, skriver han. Långväga och stelfrusna brödmumier tinas upp och gräddas i ett hett litet fläktskåp. Sådana bröd ger inga brödminnen att berätta om. Brödminnen behöver en bagare för att få liv, mjöl, degtråg och stora, vilande, jäsande degar. Och så väntan på att tiden och värmen ska låta ugnen förvandla degen till minnesrika bröd. Märk det nästan besjälade språket omkring en deg och ett bröd. Flera gånger i veckan vintertid, ska jag tillägga, ringer vi varann, Pelle Westman på Hönö och jag. Och varje gång pratar vi om bröd. Det har bara blivit så, jag vet inte varför. Pelle, som är en stor bagare, han sjunger ständigt surdegens lov i telefon. Han hävdar bestämt att det är det som är själva grejen att hålla på med surdegar. Och överallt i deras kök står det keramikkärl och puttrar och kluckar. Jag får erkänna att jag är inte riktigt där än, men det är faktiskt bara en tidsfråga. Och då menar jag både i direkt och i överförd mening. För att sköta en surdeg, det kräver tid. Att man är hemma och matar den, som det heter. Och om man sköter en surdeg riktigt väl, då sägs det att man faktiskt kan få åldras tillsammans med den. Och jag säger, tänk dig det. Att få åldras med en surdeg. När Bibeln använder surdegen som bild eller metafor, så är det, som jag ser det i alla fall, just den här förmågan att genomsyra och växa sig in i någonting som är själva poängen. Därför används surdegen i Bibeln både som en varnande bild, där den är ställd emot det osyrade brödet, som var en bild för renhet i gamla förbundet. Vi uppmanas bestämt att skaffa bort fariseernas surdeg och istället fira våra högtider med det rena och osyrade brödet i vår mitt. Alltså att vara noggranna med renheten i våra liv. Begrepp som försöker ursäkta att vi inte alltid är så noga med detaljerna i våra liv. Begrepp som, ja men det är ingen stor synd du vet, och en gång ingen gång, och man är ju bara en människa, måste faktiskt läsas i ljuset av hur jäsningen i en deg går till. Lite surdeg syrar med tiden hela degen. Om det kan man tycka precis vad man vill, men så är det. Här kan väl skvaller till exempel få tjäna som en god illustration för den där negativa processen. Det är ju inte ett enskilt förtal. Alltså att jag vid ett tillfälle råkar säga om Martin det som inte var sant och inte var klädsamt. Det är inte det som är själva problemet. Utan problemet är det faktum att detta enda förtal aldrig någonsin kan hållas enskilt. Det har i sitt väsen detta att det äter. Det fortsätter att äta sig in. Det hjälper inte ens om skvallret föregås eller efterföljs av någon sån här fromt påhäng. Där vi först skvallrar och sen säger, ja jag säger det bara för att vi ska be för honom, ni vet. Det hjälper inte. Det äter lika elakt vidare ändå. Till slut har skvallret genomsyrat hela vänkretsen. Och det som från början var falskt har faktiskt gjort någonting rent skadligt med den människa det handlar om. Bibeln är därför noggrann med detaljerna i våra liv. Därför att detaljer ofta blir till en kedja. Och att kedjan till slut börjar binda en människa. De flesta varningarna när Bibeln använder bilden av surdegen negativt. De flesta varningarna i Bibeln handlar om lära. Alltså, se upp med sadduceerna och fariseerna och till och med Herodes falska lära. Ibland försöker vi säga att ja, men det är väl inte riktigt så hemskt viktigt med läran och sådär. Jag tror att det är ytterst viktigt. Därför att falsk lära fungerar också som en surdeg, att den till slut börjar äta på det som är gott. I Galaterbrevet används surdegen som en bild på det gamla tankesättet. Det som galaterna sägs ha omvänt sig ifrån, men som de nu successivt börjar plocka upp igen och inlämma i sitt eget liv. Och då finns orden lite surdeg och hela degen jäser. Men så finns det också, Martin, och detta har vi diskuterat i veckan per telefon. Det finns ju det positiva användandet av surdegen i Bibeln. Vad ska jag jämföra Guds rike med? Ja, det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Och till slut blir allt sammans syrat. Åter till Pelle på Hönö då, så säger han att surdegens stora förtjänst, det är beständigheten. I flera dagar känns ett surdegsbröd färskt. Det blir så att säga något annat än skons, som ju är så gott och en kvart senare kan vara så äckliga. Kanske är det här ett av skälen, och jag vet inte detta, men kanske är detta ett av skälen till att Israels folk under påsken alltid skulle äta osyrat bröd. Det främsta skälet var nog det med renheten, att det syrade brödet ansågs orent. Men jag tror också att det kan ha med detta att det var uppbrott i luften under påsken. När löfte om morgondag saknades, då åt man det osyrade brödet. När det var för bråttom att vänta på några långa jäsningar, det brödet, det tillredde man liksom med staven i hand. Därför att man visste, vi ska inte vara här så länge till. Det är dags att bryta upp snart. Och då åt man, som ett synligt tecken, ett nytt bröd. Det osyrade. Surdegens symbolik är precis den motsatta. Det vittnar om att det faktiskt kommer en dag imorgon också. Det kan vi ju inte lova varann, men surdegen berättar om att det nog kommer en dag imorgon. En i raden, men också en dag som man med ganska små medel kan lyfta oändligt mycket. Man kan använda den tid man har så att det blir någonting beständigt av den. Jäsningen berättar att mänsklig växt aldrig kan hastas fram. Gör man det, så kanske man kortsiktigt kan säga att ja, men visst gick det att hasta på. Men jag tror också att man med tiden ser att det får negativa konsekvenser. Det blivande brödet har ett kärleksfullt förhållande till tiden. Har bagaren den tiden, så låter han brödet jäsa länge, ofta hela natten. Och i det sker en slags förändring med den här degen, en förvandling. Att brödet blir mer näringsrikt och smaken utvecklas, doften utvecklas. Precis så är det med en människa. Hon måste få sin tid. Och vi kan aldrig säga detta ofta nog. Inte minst i en miljö som den här kan vi inte säga det ofta nog, att en människa måste få sin tid. Det är av största betydelse, inte minst i andligt avseende, att vi aldrig forcerar varann framåt. Och så undrar jag, kan bristen på mångfald ibland oss, för ibland saknar vi den, att andens gåvor, detta register av andens gåvor, ibland känns så outvecklade ibland oss. Att originalen på våra läktare blir färre och tystare. Kan det ha att göra med just detta, att vi har tillåtit oss att öppna för brådskan? Alltså, det måste gå fort. Jag tror att det kan vara så. För när tiden inte styckas upp i korta avbrott hela tiden, det är först då man når det här mentala tillståndet, när man börjar tänka nya tankar och större tankar. Det är först då man ser sammanhang. I vardagslivet har vi rationaliserat bort många av de här långsamma systrarna som bakning till exempel och gammeldags vanlig strykning och allt det här. Och så tycker vi att vi har tjänat jättemycket tid på det. Det är ju bara att tumla och vika. Så har vi förlorat den här stillheten och det kreativa i att faktiskt ägna sig åt någonting som tar lång tid. Och där man kan stå och ägna sin tanke åt bön till exempel. Eller långa resor. Jag är rädd att vi har gjort precis samma sak i våra gemensamma möten, i våra gudstjänster. Det måste finnas tid i en gudstjänst när allt står stilla. När vi väntar på Herren. Och därför är det ett problem att vi packar in så mycket i våra gudstjänster att inga väntetider hinns med. Ja, det funkar ändå, det gör det. Men jag påstår att det blir något annat med tiden. Det blir ett bensinmaxbröd snarare än ett väljäst lantbröd. När Bibeln säger att himmelriket är som en surdeg så handlar det nog främst om att ge den andliga processen tid. Tid nog för gåvor och mångfald och originalitet att utvecklas. Tid nog för den där goda doften och näringen att slå ut i ditt liv. Att himmelriket växer, det kastar, tycker jag, ett hoppfullt och ett barmhärtigt ljus över många av våra försök. På Hönökonferensen som var förra veckan så hörde jag en dag Runar Eldebo predika över systerversen till den här versen som jag har läst. Där det står att himmelriket är som ett senapsfrö som läggs i jorden och som sen växer till ett träd. Och han menar att det viktigaste med den liknelsen, det är just det faktum att himmelriket växer. Det är det som är själva poängen. Och att det är så med alla våra försök och ansträngningar, att de faktiskt, även om de tycks som små, små frön i jorden, att de faktiskt med tiden blir till träd. Inte alltid ser vi det, men enligt texten så blir det med tiden ett träd. Och egentligen så är ju det precis samma uppmuntrande och positiva förståelse som finns gömd i talet om surdegen. Poängen är att det genomsyrar. Och så frågar vi oss så ofta, vad blev det av våra ansträngningar? Vad blev det av våra försök? Alltså, lönar det sig att försöka göra gott? Jag ser så lite av det. Jag skulle vilja basunera ut den här förmiddagen med så hög röst jag mäktar och säga att himmelriket, med himmelriket är det som en surdeg. Glöm aldrig det. Godhet, omtanke, hjälpsamhet, vänlighet, ömhet, barmhärtighet har den förmågan att det genomsyrar. Och med tiden så kommer det att växa till ett bröd. Ett vackert himmelskt bröd. Allt det som har gjorts av kärlek har ett värde som varar. Allt det som gjorts av kärlek. Och det måste innebära att varje gång du tar upp kollekten i de här bänkarna. Varje gång du besökte den som var sjuk. Varje gång du bakade en bulle till någon. Varje sjungen sång och varje räfsad gräsmatta ute på Smyrnagården växer mot himmelriket. Alltså det kommer en evig skörd på våra ansträngningar. Vad blev det av det, undrar du? Och jag säger, lugn. Den organiska processen är igång. Det blir ett bröd av det i den himmelska världen. Vad gör du med allt bröd, frågade jag Pelle en dag när han ringde och berättade om något tysk tvådagars kavring. Som enligt honom saknade motstycke. Vad gör du av allt bröd, sa jag till honom. Och han svarade med största självklarhet. Ger bort. Jag ger bort det, sa han. Inget frysande där, inte. Och så slår jag i min bibelkonkordans. Och så upptäcker jag att ordet bröd förekommer nästan alltid tillsammans med ett annat ord. Och det är ordet dela. Nästan alltid. Bröd och dela hör ihop. Och det handlar om allt från vardagsbrödet till nattvardsbrödet. Bibelns recept tycks vara: bryt ditt bröd och dela det. Gör det till en princip att alltid dela ditt bröd. Och du ska aldrig någonsin bli utan. Det tycks vara Bibelns recept. Sänd ditt bröd över vattnet. Och i tidens längd så ska du få tillbaka det, står det. Jesaja skriver: dela ditt bröd med den hungrige. Ge den hemlöse stackaren husrum. Ser du en naken, så klä honom och vänd inte dina egna ryggen. Enligt Romarbrevets 12:e kapitel så står gåvan att frikostigt dela med sig jämsides med tröstens gåva hos den som tröstar. Och den står jämsides med gåvan att vara nitisk som ledare. Märk att där finns inget, när det handlar om gåvan att frikostigt dela med sig, så finns inte någon slags lägre brytpunkt när det slutar att upphöra. Utan det handlar om oss alla. Det är en stor andlig gåva att kunna dela med sig av sina pengar, av sina bullar, av sin tid. Och i Efesebrevet så uppmanas den som förut har stulit, står det, att han ska sluta stjäla. Och så ska han istället arbeta med sina egna händer. Men det är inte punkt där. Utan det fortsätter efter ett kommatecken. Och så kommer själva syftet. Han ska arbeta med sina egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda till den som behöver. Alltså som om det är själva meningen med livet. Med allt det vi har fått. Att vi ska dela med oss. Och därför var det vackert att höra i parentationen om Carl Axel att han var vänligheten personifierad. Jag kan något finare säga som en människa. Om vi någonstans behöver sätta igång en organisk genomsyrande process, så är det just här. I alla de här små vardagliga gåvorna, omtankarna och generositeten. Det ligger en enorm kraft i detta. Att överraska varann och ge varann någonting. Hönekonferensens absolut bästa kollekttal det här året, det hölls av en liten pojke. Han kom inspringande i tältet och kom upp på estraden med en påse i handen. Och så berättade han viskande för mötesledaren att han hade samlat tomburkar hela veckan. Och att han nu ville lägga pengarna i kollekten. Och att det var över 500 kronor. Jag har lätt för att gråta, jag har tjöt som ett barn. Och kvinnan som satt bredvid min fru i kollekten, hon satt i bänken. Hon hade redan tagit upp sin sedel. Och när han hade hållit detta kollekttal att bara visa sin påse, så tog hon upp sin plånbok igen och så bytte hon sedel. Det ligger en enorm kraft i detta. Att ge i generositet. I att dela någonting. Och aldrig någonsin blir du fattigare av det. Till sist. Bibelns syrak, ni vet, apokryfen. Man ska också säga att syrak är ju trevligare än han låter till namnet. Men jag tycker att han passar bra idag i alla fall när det handlar om surdegar. Han skriver så här att livets nödtorft, det är vatten, bröd, kläder och väggar som skyler det som inte bör visas. Det är livets nödtorft. Inte direkt någon oskälig lägsta nivå, eller hur? Och ändå måste man säga också en förmiddag som den här att det är just det här som stora delar av världens befolkning saknar. Vatten, bröd, kläder och väggar som skyler det som inte bör visas. Att dela vårt bröd är i ljuset av det någonting mycket mer, oändligt mycket mer än ett överflödsbröd invirat i en rödvit handduk som man liksom tar med när man går till de bästa vännerna. Det här handlar faktiskt också om livets nödtorft. Om det rike som är inbakat en gång för alla i den här världen och som på lång sikt till slut ska genomsyra allt. Därför är bönen i Fader vår om det dagliga brödet. Det är inte någon jag och mig bön, märk det. Vi ber inte, ge mig idag mitt bröd. Utan vi ber faktiskt, ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Mitt bröd är klart. Det doftar i hela huset. Och med den doften sprider sig ett känsla av välbehag. Och i tanken tar en hel måltid form, för bröd syftar framåt. Man är liksom halvvägs till kvällsmåltiden fast klockan ännu inte har hunnit bli förmiddagskaffe. Har man bara ett stort, vackert bröd så är kvällens måltid nästan i hamn. Runt det kan man improvisera. Lite god ost, ett fat oliver och så lite sallad. Mycket mer behövs faktiskt inte. Så är det med himmelriket. Så är det. Låt oss be. Gud, jag skulle vilja be att vi tar de organiska processerna på större allvar, genom syrandet av vårt liv. Och här i kampen mellan gott och ont, den som förs varje dag i våra egna kroppar, i våra egna tankar, så ber jag dig, Herre, att vi varje dag skulle få välja det goda. Välja att öppna oss för det goda och välja att genomsyras och genomsyra i vår omgivning med det som är gott. Herre, jag ber om mod att akta oss för den falska och negativa surdegen som äter liv och dödar allt. Jag ber att vi skulle få öppna oss för genomsyrandet av din goda ande, så att det får färga alla våra relationer, alla våra möten. Amen.